om vi ska vara med och förändra så behöver fler kvinnor investera. Fler kvinnor behöver tycka att det känner sig trygga och liksom vilja skala stort. Och sen så behöver vi säkerställa att finansiering går till kvinnligt ägda bolag. Så att, för det kommer resultera i att kvinnor i högre utsträckning får möjlighet att göra en exit en dag. Det är det de inte får idag.
Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Idag sitter jag i Epicenters lilla poddstudio, eller poddbås kan man säga. Malmskillnadsgatan i Stockholm. Nu sitter jag här med Mikaela Berglund. Välkommen hit.
Tack. Jag var ju också besökt deras kontor i Finland, i Helsingfors.
Just det. Mm. Hur var det?
Ja, men trevligt. Var på after work där under Slash. Vi lanserade Feminvestis i Finland.
Jaha.
I höstas.
Mm. Feminvest.
Ja, Feminvesti. Nej, Feminvest.
Typ.
Okay. Det är det som är en av anledningarna till att jag köpte loss Feminvest faktiskt. För att jag menar, affärsmodellen i den liksom, i gryningen var inte så etablerad så att jag kunde egentligen göra lite vad som helst. Jag skulle kunna starta något liknande.
Mm.
Men jag tyckte att varumärket Feminvest var så himla bra för en både svensk målgrupp men även en internationell målgrupp. Alla förstår åt vilket håll vi går. Jag visste ju att så här, vad jag ville göra för olika saker. Och sen så visste jag inte allt vad jag ville göra. Så länge vi bidrar till att kvinnor äger så kan vi göra ganska mycket. Så det vi har gjort sedan dess, det är ju att vi har byggt 3 olika communities. Där vi har liksom småsparare i ett som heter Academy. Vi har Expand för entreprenörer. Och vi har ett ängelnätverk för de som vill investera. 100 000 ställer vi som krav. Vi har flera 100 medlemmar i Academy i Sverige och i Norge och i Finland. Och det vi gör med entreprenörerna är att vi hjälper dem. Till exempel, jag har suttit i dagarna med så här ska du tänka när det kommer till värdering. Vart vill du? Hur ska du växa ditt bolag? Hur kan du liksom förankra det i din affärsmodell och så vidare? Så att vi ger dem väldigt mycket verktyg. Vi har lanserat Feminvest Magazine som låg på SJ-tågen i början av året. Där vi vill visa, för att en av de ständiga argumenten som kommer upp när man pratar om kvinnor och varför det inte finns liksom entreprenörer eller de som säger att det inte finns. Det är att vi vill visa hur många som finns. Och att det också, man pratar om förebilder till exempel. Och så här, bara, det finns hur mycket förebilder som helst. Och normalisera det så att fler, det tror vi kommer bidra till att fler då så här, men kan hon, kan jag. Och vi har fått jättefin feedback från män och kvinnor som har läst det här magasinet. Och sen så har vi också lanserat en första fond i Norden som ska bidra till och bara investera i kvinnligt ägda bolag. Och där är jag den enda aktören som verkligen vågar ta den risken och göra det i större skala. För att det finns jättegrymma entreprenörer och fonder som investerar på liksom mångfald och entreprenörer som inte får kapital utanför Stockholm och sådär. Och det är också superviktigt för de får ju inte heller kapital. Men jag menar att vi måste gå på ägandet för att om vi tittar på liksom bara kvinnligt ledda bolag så finns det väldigt många startups som vet om att här, ja, men det finns bättre förutsättningar man har en kvinna med i teamet från början så att man kanske tillsätter en tjej som äger, jag vet en tjej som jag träffade i ett bolag som har startat som äger 3% men är med som för hon kom in lite senare liksom med 2 killar också. Så att ägandefrågan är viktig både utifrån ett kommunikationsperspektiv och utbildande perspektiv för tjejer att så här, ta för sig. Men också mot industrin och mot de som finansierar. Att vi faktiskt sätter och kopplar ihop kvinnors ägande med att det också kan generera lika mycket avkastning som killarna. Och jag har ju fått så mycket kärlek alltså på alla plattformar sedan den här nyheten gick ut. Helt otroligt. Personer från hela Europa har hört av sig och blivit så engagerade. Men jag har också fått några killar som har hört av sig att det här är liksom konkurs. Alltså liksom, det här är upplagt för liksom failure. Och varför så går in på liksom på så här, men varför ska det vara ett kön? Alltså varför exkludera 50% av befolkningen? Men problematiken är att vi har försökt att lyfta frågan år ut och år in. Jag fick göra det här för första gången när jag då jobbade med crowdfunding utifrån ett kommunikationsperspektiv. Och saken är den att det sker ingen förändring per automatik. Utan någon måste våga liksom, man skulle kunna prata om att så här, man måste hoppa på ett skepp. Om vikten ligger på ena sidan, om det är stora vågor som kommer från sidan, så tiltar ju båten. Och så för att få den då till att ligga platt igen, så behöver du att stor vikt läggs på den andra sidan för att få ner båten i horisontellt läge. Och det är lite så jag ser det. Och jag känner ett jättestort ansvar att leverera, men jag är också så otroligt tacksam för allt stöd och engagemang som man har fått runt det här. Det visar ju att det är verkligen högaktuellt liksom, och många som har väntat på att någon ska göra det.
Hur stor är fonden?
Vi har 100 miljoner som ambition, men vi har ju rest ungefär en tredjedel i committat redan nu. Vi fick godkänt från Finansinspektionen för några veckor bara.
Okej, och var kommer pengarna från främst då?
Professionella investerare.
Ja.
Mm, så det är, i dagsläget så är det inte liksom småsparare, och det är många som har hört av sig och vill vara med. Så med anledning av att vi fick så fin press runt att det här är någonting nytt. Men dessvärre i det här skedet så gäller inte det.
Och vad är kriterierna för att ni ska investera då? Måste det vara kvinnligt helägda bolag eller delägda?
Nej, delägda. Vi sätter minst 50%
okay.
som ägande. Och det som är intressant är ju att vi vill inte heller egentligen vara liksom, utifrån en prestation, så vill inte vi ställa krav på om det är en kvinna som vd eller inte. Alltså det kan vara ett jämställt team, eller att det kan vara att en kvinna äger 60% men att liksom, det är fler män som driver bolag. Det är inte det viktiga, utan så här, om vi tittar på att mindre än 1% i Sverige går av riskkapitalet till kvinnor, och vi backar i Sverige medan andra länder går framåt. I Norden står vi ganska still. Om du tittar på Europa och USA så ligger det några procentenheter upp i finansiering som går till kvinnligt ledda, fullt ledda bolag. Men om vi tittar på till exempel, det finns 1% som går till kvinnor och män. Men där vi ser att det är en väldigt hög andel ägande av män i de bolagen. Och det har ju lyfts i bland annat Breakit, där man frontar med en kvinnlig vd. Men så här, hon har fått kapital, och så visar det sig att det är bara män som står på ägarlistan. Det som vi ser som viktigt är att om vi ska vara med och förändra, så behöver fler kvinnor investera. Fler kvinnor behöver tycka att de känner sig trygga och liksom vilja skala stort. För att, jag menar, VC har ju sina avkastningskrav. Så vi måste få titta på liksom underlag, vad vi får in i dealflow. Vad finns där? Och vilka ambitioner har de här? Och sen så behöver vi säkerställa att finansiering till bolag går till kvinnligt ägda bolag. Så att, för det kommer resultera i att kvinnor i högre utsträckning får möjlighet att göra en exit en dag. Det är det de inte får idag. Mm. Så att det vi ser, till exempel Allbright presenterade en rapport 2021 som visade att av kvinnor i ledningsgrupp och styrelse, för varje börsintroducering som görs så äger man ungefär 1% i de bolag man jobbar för. Alltså i procentandel av de andra i styrelse och ledningsgrupp. Så att killar gör exits på motsvarande 99% av kapitalet som görs. Och det här stämmer ju väl överens med riskkapitalet också, så att även VCTP, private equity eller buyout eller vad det är. Så att vi måste vara med och förändra den liksom, strukturen som egentligen ligger bakom möjligheterna för framtida. För då kommer vi se kvinnliga entreprenörer som gör de här fantastiska resorna i högre utsträckning. Jag menar, vi har typ 2 kvinnor som lyfts de senaste åren, och det är Bumble i USA, som den exiten som gjordes med den här datingappen. Och sen så har vi Pernilla Nyrensten i Sverige. Alltså det finns så få exempel på kvinnor som...
Revolution Race.
Exakt.
Men precis, och du var inne på det lite där. En vanlig förklaring är just det här att kvinnliga entreprenörer inte ser lika stort kanske. Alltså har inte lika grandiosa visioner kanske som manliga entreprenörer. Ligger någonting i det?
Det gör det om man tittar till statistiken historiskt på vad man gör, vilka ambitioner man har med bolaget. Men jag menar så här, istället för att tillskriva då kvinnor en epitet att så här, det här är, så här är kvinnor, så här är män.
Mm.
Så behöver man titta på förutsättningar. Och om förutsättningarna inte är lika. Om vi tittar på ägandet i Sverige så äger killar dubbelt så mycket. Alla vet att den som har mer pengar tar högre risker. Så att det är snarare än så här, hur, om vi hade jämställda förutsättningar på riktigt. Om 50% av alla investerare på VC-bolag hade varit kvinnor. För det här är också så intressant. Och det här är, om ni har lyssnat till någon av mina intervjuer tidigare så kan det vara så att ni har hört den här. För det här är, men det belyser någonting som jag tycker är så viktigt. Det finns data från symfoniorkestrar i USA som från 70-talet och framåt bara var män, typ, alltså bara någon liten andel kvinnor, om det var så här 1-2%. De sa så här, vi vill få in kvinnor i våra orkestrar för vi tror att kvinnor är lika bra som män. Men det skedde inte. Så att det finns bland annat i Boston data på hur de här killarna som vill få in duktiga tjejer, de var tvungna att dra ett skynke för den som provspelade för att inte påverkas av om det var en kvinna eller man. Alltså för att männen då hade en perception när de lyssnade till en kille som spelade så att han är ju lite vassare. Han är ju lite bättre. Det finns till och med data på att i vissa fall att man bad kvinnorna ta av sig klackskorna om de hade det för att man inte skulle höra på stegen bakom skynken.
Även fast det var skynke.
Ja. Mm. Och det här säger någonting. Alltså killar som främjar och vi ser så här, kvinnor och män kan leverera samma avkastning. Om vi tolkar om de här musikerna så har man ändå liksom med sig. Och det är svårt att jobba med den här typen av biases som en del brukar prata om.
Mm.
Så att jag tror att så här, en högre andel kvinnor som fattar investeringsbeslut kommer bidra till andra liksom, perspektiv. Jag pratade med en kille som investerar och han sa så här, ah, men typ, jag har investerat i SaaS-tjänster för liksom, lite olika typer av så här, industrier. Och så sa jag, har du investerat i något så här femtechbolag? Och han bara, nej men alltså, jag kan inte utvärdera, som man kan inte jag utvärdera kvinnors hälsa. För jag vet ju inte, liksom, jag vet inte hur hormoner funkar och så vidare och så vidare. Och då tänkte jag, men du kommer aldrig använda den där SaaS-tjänsten heller. Nej, som är precis, liksom för en helt annan. Ja. Ja. Men det blir ändå, man distanserar sig lite.
Mm.
Vilket jag tycker är väldigt intressant. Jag tror att det här är en tillsammans och det är därför vi sätter ju liksom 5% ägande. För vi tror ju på att vi vill ha ungefär 50% av investerarna ska representera män från family offices och så vidare. Vi har jätteflera investerare som vi kommer kunna presentera som är med, som är killar. Så att det finns, även om vi har en feministisk profil som en del skulle kanske tycka så här, ah, men då är det bara för kvinnor. Nej, det är vi inte.
Mm.
Vi vill vara inkluderande, men jag inser också att jag kanske behöver springa över till den andra kanten på båten för att faktiskt få liksom, utrymme till att få påverka det här. Och då blir ägandet
jag tror att det är jättebra att vara inkluderande åt alla håll. Så att säga. Jag kan ju själv känna att det är många av de här nätverken som ni driver bland annat som är väldigt spännande. Men som jag inte är inbjuden till, så att säga.
Men det är du. Alltså våra fredagsevent till exempel.
Ja, okej.
Okay. Får du jättegärna komma. Och vi kanske ska göra en livepodd med Heja Framtiden på en av våra fredagsevent. Mm. Det hade varit kul. Och det finns några killar som alltid kommer. Men jag vet också, det kommer ju väldigt mycket tjejer på dem. Och det var ju här en av de första liksom, delarna som jag identifierade. För jag har alltid pratat investeringar till exempel med mina killkompisar. Men jag insåg att så här, en av mina närmaste vänner som jobbar med trading, hon och jag pratade aldrig om våra placeringar. Och när man har gjort stora träffar för män och kvinnor så kommer inte så många kvinnor. Men när man gör en plats för bara kvinnor så kommer väldigt mycket kvinnor. Så kvinnor trivs i andra kvinnors sällskap.
Ja, det är en slags trygghetskänsla där ändå.
Ja, precis. Och så här, men det, vi kan ju ha väldigt kul tillsammans. Det kan bli en annan känsla liksom. Men, som många brukar prata om. Att så här. Men samtidigt så jag ser att så här, Fem i Väst Vi skulle kunna utvärdera att vårt ängelnätverk skulle öppnas upp för både killar och tjejer på sikt, till exempel. Jag tror på att till en början visa, för att en av anledningarna till att jag startade nätverket var att jag träffade en investmentbanker som skrattade åt mig och sa, Michaela, det finns inga kvinnor som investerar onoterat. Och då så tänkte jag så här, istället för att slösa min energi på att argumentera med honom så får jag väl testa. Och nu är vi över 400 kvinnor.
Ja, jag hade ett avsnitt också med Nora Baby som driver Unconventional Ventures. Jobbar väl lite med samma saker som jag, fast tittar också på mångfald och bakgrund. Och,
de är fantastiska. Och jag lyfter så mycket viktig data och belyser det.
Verkligen. Där pekar hon också på just, det räcker inte med att liksom med jämställdhet i styrelse- och ledningsgrupper, utan man måste in i ägandet och man måste in i VC-branschen, världen, och ängelinvesterare, liksom, jämställdheten måste genomsyra alla led om det ska bli någon effekt av det.
Ja, och vi har faktiskt också, det här är ju inte investeringsråd, men vi har i den här veckan blivit klara med ett index som gör att du som tycker att det är intressant att investera och vill spara lite varje månad till exempel, kan köpa, du kan söka på Avanza eller Nordnet och köpa ett index som är liksom benchmarket mot MSCI World, så att stora organisationer globalt på börsen, och faktiskt månadsspara eller köpa liksom delar i en tracker som heter Feminvest, så du kan söka på Feminvest på Avanza Nordnet. Det här indexet är precis det här också som du belyser. Det krävs också att du som investerar i, liksom, i det lilla kapitalet förstår vad som faktiskt är jämställt. För då har vi tittat på ledningsgruppstyrelse, fördelning. Men vi tittar även på, utifrån de här bolagen, och plockar de bolagen på det här stora globala indexet. Då, som är, liksom, så du får exponering mot Australien, du får mot Europa och mot Nordamerika. Jag tror när jag tittade sist var det runt viktning på 60% mot Nordamerika. Men du får då också procent genomgående i organisationen. Har du en stor andel kvinnor som kommer underifrån också, så att det finns talanger att rekrytera upp för fram. Det är inte bara ett liksom, vi har massa kvinnor i styrelsen, vi plockar in någon där, utan man fattar att så här, vi behöver tänka så på varje nivå. Mm. Och ännu viktigare, hur ser löneskillnaderna ut mellan kvinnor och män på samma position i organisationen? Och där har vi då, går vi på Bloomberg, har en del data så att det finns en rating, så att man ska ha 10 av 10. Och det är också en del av att utbilda.
Vad kan man säga finns för evidens för att jämställda bolag är bättre att investera i?
Det finns väldigt mycket evidens. Om du tittar på till exempel det här indexet som vi har, för vi har ju liksom benchmarkat bakåt i tiden för hur de här bolagen har utvecklats i relation till MSCI World. Och då har det i stort sett aldrig ens varit på samma nivå. Alltså jämställda bolagen har legat långt över. I kristid 2020-2021, eller när det är mer risk i omlopp så att säga. Investerare är mer riskbenägna och företagen är lika så blev det ännu tydligare att de bolagen, då var det gapet större däremellan. Jämställdhetsfeministen som Sandra Bourbon, hon investerar bara i jämställda bolag. Hon har utklassat
framtidsfeministen.
Nej, förlåt. Framtidsfeministen. Hon är jämställdhetsministern. Hon har utklassat OMX i varje år. Hon har haft jättefin utveckling år efter år efter år sedan hon började. Det finns data på den tyska börsen som vi lyfte i Feminvests liksom investerarcommunity bara i början av veckan här, på hur tyska bolag som är mer jämställda har utvecklats mot DAX. Samma resultat egentligen. Stor skillnad under många år. Så att, det är jättespännande. Men det är det vi vill både så här empower att man ska kunna ta ställning med hur man placerar sina pengar, men vi vill också utbilda sig. Jämställdhet, det finns så många nyanser. Och vad tycker du är viktigt?
Nej, jag brukar alltid återkomma till en så enkel sak som målgrupp. Alltså att om du har bara en kategori människor i ett bolag så kommer du ha ganska liten förståelse för en ganska stor del av marknaden.
Mm.
Som du inte riktigt når kanske.
Mm. Men jag var också så här, jag är ju från Uppsala då som ni har förstått. Så att jag åkte faktiskt, jag ska åka öppet spår här för jag ska göra en klassiker. Så att, ja, och jag är inte jättevan längdskidåkare så jag ramlade för ett par veckor sedan. Och då var jag i Uppsala för att hälsa på mina föräldrar. Så jag hamnade på akuten då, ortopedakuten. Och då var det en kille som kom från Afghanistan. Som var undersköterska, eller där, eller undersköterska heter det kanske, på den avdelningen. Som var så fantastisk, alltså var så duktig. Och kom hit 2015.
Mm.
Och Uppsala har ju varit en av de städer som har fått, och det är också en del av det här jämställdheten, att se de här, hur de kämpar för att liksom få samma förutsättningar som vi, och verkligen visar vad de lyckas med. Med att integreras och ta sig fram och så.
Hur ser du på framtiden för den här sektorn då? Ser du att det händer saker eller går det för långsamt? Är det frustrerande samtidigt?
Det händer för lite. Det som också sker nu, om du tittar på det här segmentet, det är ju lite ett vakuum just nu. För att börsen har inte utvecklats så bra, så ingen har vågat börsnotera. Private equity-bolagen har inte kunnat göra någon exit, vilket gör att VC-bolagen inte får göra en exit på sina bolag. De har då inte nya pengar att investera i liksom, i tidigt skede, så det gör ju att det av naturliga skäl sker mycket lite transaktioner.
Okej, det är lite propp nu som måste lossna helt enkelt.
Ja, så är det ju. Och man bör föra en diskussion om hur bidrar vi till goda förutsättningar för de här bolagen för att fortsätta växa. För att vanligtvis har det varit så här, men det är lite så här katten på råtta, det är liksom, VC säljer till PE, alltså så.
Mm.
Eller till andra bolag såklart också som kanske vill så här, åh, innovation, det här vill vi ta med in i våran stora corporation. Det gör att det kommer vara silt i några månader till. Jag hoppas att liksom ränteförändringen resulterar i att, för det är dels det att investerare ser på alternativ, helt plötsligt kan man tjäna pengar på räntor. Fastighetsmarknaden är stökig och så här, så man tittar på liksom vad får jag riskjusterad avkastning någonstans. Inom ett år så tror jag att det här kommer, julen kommer börja snurra igen i högre utsträckning. Det är väldigt spännande för oss som drar igång nu. Många har haft väldigt svårt att resa kapital, så jag är superstolt över att vi har ett pass så stort intresse. Det visar på att så här, det här, jag är on to something, vilket är magiskt. Jag har också en investeringskommitté som har väldigt gott renommé och erfarenhet från olika typer av delar. Så att det bidrar ju så. Men det går för långsamt när det kommer till liksom, att säkerställa att kvinnor får möjlighet till att växa sina bolag.
Mm.
Vi är sämre i Norden. När det kommer till liksom bolag som startar så sjunker vi på listorna i Europa till exempel. Vi är färre bolag som startas av kvinnor i procent. Det här tror jag har att göra med, alltså, jag kan bara titta på min egen resa. Så här, jag startade en enskild firma när jag började. För jag litar på min egen, alltså jag hade jobbat som konsult innan, jag visste att jag kunde leverera. Men det är ganska läskigt att anställa. Det är ganska dyrt att anställa i Norden. Så det är någonting som jag typ skulle vilja se en förändring runt från ett politiskt håll, att man faktiskt underlättar för småföretag att ta de där tillväxtstegen. Sen så tror jag att vi behöver så här, tydliga nischade fonder också som tar den här aktiva positionen som jag nu gör med Feminvest Ventures, och det kommer ju resultera i att jag kan skjuta hål på alla de här fördomarna. Det finns inte tillräckligt många entreprenörer. Det finns inte tillräckligt aggressiva liksom, tillväxtambitioner. Allt det här som liksom, ligger och typ, håller oss tillbaka för att faktiskt utvecklas. För det var där jag började också när jag tänkte fond. Alla sa så här, men Mikael, det finns inte tillräckligt många bolag. Så att det hoppas jag ska bidra till att vi får ny spännande data som visar på potentialen. Det kommer ju resultera att fler vill in. Så är det ju alltid.
Är det någon speciell typ av bolag ni tittar efter? Det kanske inte räcker bara att det är jämställt ägande. Utan
nej. Nej, alltså det är affären är viktig såklart.
Är det någon speciell typ av branscher eller teknik, hållbarhetsnisch eller något sånt?
Ja, vi vill ha någon form av impactfokus. I en drömvärld så skulle man bara vilja gå så här, kan vi liksom räkna på koldioxidutsläpp eller så här. Men då inser jag, där blir dealflow för smalt. Så att vi säger tech och retail, du ska ha internationella ambitioner, du ska ha någon form av erfarenhet av att driva bolag sedan tidigare, det bör inte vara att resa kapital, för det är så, men du ska ha varit med på och ha ambitioner om att det ska bli stort, du ska vara minst en grundare, du ska ha en impactfokus, säger vi inte som ett liksom koldioxidutsläpp, utan vi konverterar till att så här, vi skulle inte kunna investera i någon som bara kränger produkter för sakens skull, utan om vi går in i ett retailbolag så ska det ha en positiv påverkan, och det kan ju vara liksom i hållbarhet, cirkulära tankegångar, det kan vara titta, vi har fått liksom för runt energi, hållbar energi, men också så här, produkter kopplat till det. Det skulle också kunna vara till exempel så här, för att tolka det på ett helt annat sätt så skulle jag kunna säga, det finns ju till exempel det här bolaget Wellabyte som är sålt då, men det är grundat av en kvinna, men det ägs inte av henne längre, så vi skulle inte kunna investera i det. Men det är ju så här, man förändrar ett beteende. För man,
sockerfritt godis
med vitaminberika till och med. Så det är en retailprodukt som skulle kunna vara ett, så här, ett intressant case. Men,
ja, just det.
Men sen är det ju teknik på olika delar. Så att vi har ju valt att ta in en investeringskommitté som har både retail och techkompetens. Vi är ganska agnostiska när det kommer till teknik dock. Och det är för att vi ser att det finns väldigt många spännande idéer. Och sen så tar vi in experter också som är knutna till olika industrier.
Hur mycket vill ni gå in i respektive bolag?
Vi kommer att gå in med några miljoner. Så det kan vara mellan 2 och 5 miljoner kanske.
Mm. Men inte majoritetsägare då, utan
nej, vi går in i, man ska lansera en produkt så att vi vill se att man har en betalande kund, man behöver inte vara lönsam, men man ska ha betalande kunder, så att sidskedet där någonstans. Sen så kommer vi ha möjlighet att kunna fortsätta och vara med i A-runda också, eller i liksom nästa skede, så att vi kommer ju att utvärdera då de här bolagen. Men det som är det fint, vi ställer faktiskt som krav att bolagen är med i vårt expertnätverk idag, och där har vi ju 150 bolag med ungefär i det nätverket, och alla är ju minst 50% ägda av kvinnor, och det ställer vi som ett krav för att vi ser att genom att vi följer bolagen och lär känna dem så blir det lättare för oss att utvärdera de här bolagen vid en investering. Så till exempel så ser man vilken ambition man har, man kan se vilken kunskap finns, hur ser man på hur man ska växa med anställda, vilka marknader ska man gå in i. Vi jobbar ju med de här bolagen på olika sätt. Som jag sa, igår satt jag med ett bolag och grottade i hur hon ska liksom värdera sig, och kassaflödesanalys för hennes del. Liksom. Så att det är superbra för oss, och verkligen en USP där vi kan knyta bolagen till oss över tid och välja att gå in vid rätt tillfälle.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Att börja där du står. Man kan lätt bli förlamad av liksom stora insatser och investeringar som behöver göras, vilket gör att man tappar hopp, man blir lite hopplös. Och jag tror supermycket på att faktiskt ta små steg. Man kan dra liknelse till träning också. Jag ska ju nu göra klassikern, jag har inte åkt jättemycket längdskidor. Men jag räknar ändå alla de här små dolda passen när jag åker runt i mörkret ute i Täby på deras konstnärspår. Utan att någon vet om att jag gör det. Liksom. Det är det som bidrar till att det faktiskt kommer att gå. Och man ska inte underskatta den där halvtimmen som du får in till att vara med och påverka. Och det är ju samma med ekonomiska mål också, och också bidra positivt. Att så bryta ner det i små steg och börja där man står. För det ska jag säga, det är verkligen det jag har gjort också.
En bra lästips eller poddtips?
Jag är intresserad av liksom, ekonomi, så jag brukar lyssna till lite olika poddar kopplat både allt från internationella tidskrifts Economist eller så, men också Ekot varje morgon. Sen så har jag gått franska klass, så jag har också en så här, lära sig franska podd där, som jag lyssnar på några minuter varje månad eller varje morgon på väg till jobbet. Och det är också så här, så bra med poddar, att man kan lära sig någonting nytt. Det är någonting helt annat än det jag jobbar med. Det sätter igång hjärnan, och för min del så är det en kombination av att utvecklas men också att hålla franskan levande. Så någon språkpodd rekommenderar jag.
Det var smart. Det har jag inte ens tänkt på att man kan hitta.
Min heter så här, Learn French with Daily Lessons.
Okay.
Och då pratar de franska hela tiden. Så att det är inte kanske första nybörjare, utan man måste ha en viss... Men det finns hur mycket som helst.
Coolt. Vem tycker att jag ska intervjua i Heja Framtiden?
Jag tycker, med anledning av Beckham-dokumentären som var, tycker jag det är så spännande om hur idrottsprofiler får... kan utnyttja det eller bli en, liksom, en varumärkesprofil eller liksom så för olika varumärken och verkligen leva vidare på det. Och jag tycker att vi i Sverige är sämre på det, men jag ser en person som är bra på det, som jag tror kanske kan liksom definiera lite en trend av att man blir lite less på influencers som bara säljer väldigt mycket, till att man faktiskt vill identifiera sig med en person som både står för resultat och prestation, alltså som en idrottare är, men också ja, att det blir en liten så här, att det kanske kommer ske en förändring där. Och Beckham var ju superintressant om hur hans, jag vet inte, har du sett den?
Nej, men jag blev lite nyfiken faktiskt. När jag såg trailern.
Exakt, och så en person som jag så här tycker drömgäster dig, det är ju Duplantis.
Mm, just det.
Mm. För han är ju, han tar en liten position där och representerar några varumärken, och han är väldigt folkkär och sådär, så att ja.
Mm, bra.
Men annars, på samma tema, idrottare som inte har gjort det, det är ju systrarna Kaller som också kör en, liksom ett företag ihop,
ja, just inom
det. Hälsa och så.
Mm. Mm. Ja, det finns mycket förebilder att hämta där också inom idrottsvärlden. Tack snälla Mikaela Berglund för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så jättemycket.
Och lycka till vidare med Feminvest och fonden som heter...
Ja, Feminvest Ventures.
Ventures, just det. Och feminvest.se om man vill komma på meetups eller gå med in i nätverket på olika sätt. Läsa mer.
Absolut. Och vi har ju också Feminvest-podden som kommer ut. Den är på engelska i och med att vi har en internationell målgrupp. Men om man tycker att det är spännande så har vi liksom en entreprenörs- och investerarfokus varannan vecka.
Okej, okay, just det. Perfekt. Hejaframtiden.se för all information om poddens tidiga gäster och mitt lilla bokförlag, föreläsningar, moderatorsuppdrag. Nyhetsbrevet finner du på Substack. Jag heter Christian von Essen. Vi sänder här från Epicenter i Stockholm. Tack snälla för att du lyssnar på Heja Framtiden.